Hej och välkomna till 24 brott till jul.
Ja, eller som en lyssnare så fyndigt sa, julen varar en till påska.
Ja.
För det blir ju så nu, för nu är julen slut.
Japp, och det är dags för nyår.
Mm. God fortsättning allihopa.
Ja, god fortsättning.
Det är jag som är Sofia.
Och jag är Jenny.
Och välkomna till det här specialavsnittet nyårs tjofräs.
Upplägget på det här avsnittet kommer vara lite annorlunda än vad vi brukar. Eller hur? Vi kommer inte berätta för varandra. Vi kommer berätta tillsammans med varandra.
Precis.
Och det kommer vi göra för vår hemliga gäst.
Just det, ja. Dan Hörning. Välkommen!
Välkommen!
Tack så mycket. Vilken ära att få här.
Ja, det var trevligt att du tyckte det. Välkommen till vår lilla koja.
Ja, den är jättemysig. Mm. Det var lite jobbigt med den här gången man var tvungen att kräla in mig. Att jag hade grävt den liksom under hela gräsmattan, det förstod jag inte riktigt.
Ja, det är underbart.
Tur att det inte var kärle.
Precis. Nej, så tanken är ju då att Jenny och jag, vi har tillsammans researchat ett fall som vi tillsammans berättar för Dan.
Mm.
Och så får ni lyssna på det. För det är lite annorlunda upplägg, men också lite samma.
Ja.
Till det vi har gjort. Och det var ganska lätt tycker jag att välja fall. För att vi hade ju ett fall som vi har pratat om tidigare innan vi ens påbörjade julkalendern.
Ja, jättelänge.
Som vi liksom tyckte var så, åh, det här fallet är ju jätteintressant. Mm. Så är det. Men jag tänker så här också.
Mm.
Vem är du, Dan?
Jag är er största fan kanske. Jag har varit så pepp för det här hela tiden. Så att jag tycker det är otroligt roligt att vara nu.
Det är jättekul att höra verkligen.
Det här ska bli hur roligt som helst. Jag fick ju äran att tjuvlyssna på avsnitten innan de kom ut.
Ja, det gjorde du.
Så att, och det var, så jag kunde sträcklyssna. Ja, ni har ju då under december månad gjort lika många avsnitt som jag gör i min podd Massmördarpodden under ett helt år.
Mm.
24 stycken.
Och det stämmer ju, men du har ju också lite andra poddar.
Jag har några till. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag hamnar i den här situationen, men jag gör 9 poddar just nu. Jag håller på att dra igång en gammal podd så att det ska bli 10. 5 handlar om mord, men det är bara för att det är mord folk vill höra.
Ja, du gillar inte mord själv?
Jo, alltså, det går inte på dem någonting om man inte är sjukligt entusiastisk. Men det var inte med mord jag började, utan mord var... Jag har poddat sedan januari 2013, så snart 27 år. Jesus.
Gammal gemet ändå.
Ja, verkligen. Ja,
men mord kom inte in förrän 2016. När jag började titta på Palmemordet då. Så den har jag gjort varje onsdag i 205 veckor nu tror jag.
Det var ju via just den podden som jag lärde känna dig.
Var det via Palmemordet?
Ja.
Herregud, jag trodde det var via Seriemördarpodden.
Ja, nej, för att jag satt hemma och var sjukskriven och hade skittråkigt.
Och då tänkte du, då ska jag lösa mordet.
Då ska jag lösa, men nej, då var, ja, precis. Jag hade hoppats, men nej. Utan då var det så här, ja, jag vill lyssna på en ny podd. Och då hittade jag Palmemordet. Och då sa du så här, jag har precis börjat en ny podd som heter Seriemördarpodden. Och det, jag har typ 7 lyssnare. Gå in och lyssna på den. Och så gjorde jag det. Så det var helt när det var helt i början, de här avsnitten som inte ligger uppe offentligt längre.
Just det.
Och det var en liten annan känsla, för det var just den här, hej alla sju, alltså som sagt, det var väldigt så här, har ni något tips? Det är bara att höra av er och så vidare. Så nu gjorde jag det.
Ja, vi gick ju från 300 lyssnare till 100 000 lyssnare mellan 2 avsnitt, mellan avsnitt 6 och 7 i Seriemördarpodden.
Ja, det är sjukt. Mm.
Och det var väl genombrottet. Men sen var ju du också den första manusförfattaren i Seriemördarpodden, som inte var jag.
Jajamän.
Det var intressant. Mm,
och länge höll jag ju liksom fanan högt över att vara den här personen som har skrivit allra flest manus, förutom du själv då, Dan.
Uh-huh.
Tills Jenny kom in i bilden.
Och förstörde allting.
Ja, Jenny är den som skrivit. Jag tror snart du har passerat mig.
Ja, jag kanske är på väg i alla fall.
Ja.
Men för dig och mig, Sofia, så är det annorlunda. För att det här är ju mitt jobb. Mitt riktiga jobb.
Just det.
Och så är det inte för dig. Du har ju ett jobb till.
Precis.
Så, ja.
Ja, jag tröstar mig med det. Mm. Annars så hade jag ju gråtit mig till sömns varje natt. Mm. 9 poddar.
Ja.
Kan du rabbla alla?
Ja, det kan jag göra. Palmemordet, Seriemördarpodden, Massmördarpodden, Seriemördarpodden Premium, för det är egentligen 2 olika poddar. Den ena kostar pengar, den andra är gratis. Och Mördarpodden som jag gör med Josefin Molén.
Just det.
Ja, som handlar då om, ja, citationstecken, vanliga mord. Och försvinnanden. Försvinnanden finns det ju väldigt många spännande.
Jag har tappat bort mig. Hur många är vi på?
Nu på 5. Ja. Det var de 5 mordpoddarna. Sen gör jag 4 fredliga poddar. Och egentligen den podd som absolut mest våld i sig är då Fan of History. Min historiepodd som jag gör med Bernie Maupolski på engelska. Okay. Det är också min äldsta podd som fortfarande är igång. Sen har jag 2 poddar med Anna Erlandsson. Den ena är Sagan om Isfolket-podden av Margit Sandemos romanserie på 47 böcker. Och sen jag en podd som heter Hard Nerd Café som just nu handlar om Harry Potter. Och till sist då så gör jag en podd där jag helt enkelt läser in mina egna romaner som jag har skrivit. Och det är ju väldigt lätt poddat, för det är så här, oj, titta, manuset är färdigt redan. Det är bara att läsa in.
Men det måste ju nästan vara det som tar längst tid. Det är ju att skriva manuset.
Ja, ja, absolut. Mm. Och kanske klippa.
Nej.
Skriva, nej, skriva.
Skriva manus, absolut, ja. Tycker jag också. Ja. Möjligtvis har researchen och grävare. Men sen att få ihop det och se till att man har översatt alla engelska ord till korrekta svenska ord.
Ja. Men vad säger ni? Nu har vi pratat lite här. Ska vi köra igång med vårt fall?
Det tycker jag.
Ja. Spännande.
Får vi se om du känner igen det här då?
Det är inte Palmemordet.
Det är inte Palmemordet, ja, nej. Det är heller inget seriemord. Det är heller inget massmord.
Nej.
Oj.
Så här är det då.
Aha.
Vi befinner oss i Manchester i England. Och dit ska jag faktiskt i januari och hälsa på kamrater. Och jag åker ju på träningssemester.
Har du varit där förut?
Ja.
Är det en så här, jag tänker mig att det är en riktigt så här grå, tråkig industristad.
Det är det ju. Jag tycker att den är ganska grå och tråkig.
Jag har varit i Birmingham, är samma sak?
Jag har inte varit i Birmingham.
Ja, de hade liksom, hela stan var helt svartvit och så fanns det ett universitet och där fanns det en gräsmatta.
Kan nog stämma. Sen så är det också lite så här, alltså innerstan är ju bara som vilken innerstad som helst egentligen. Mm. Och inte jättecharmig, men ja, som vilken innerstad som helst. Och sen så är det grått och tråkigt och sen så kommer man ut och hittar lite trevliga pittoreska liksom förortsområden.
Mm.
Men ja, så är det. Men det är där vi är idag.
Ja, även i förorten, eller hur?
Precis. Och här bor då en kille som heter John. Och han beskrivs som att liksom, han alltid haft en mjuk och något tillbakadragen personlighet. Är introvert och drömmer om att ändå bli advokat. Och John har en beslutsamhet och ett driv som liksom antagligen skulle vara en väldigt bra egenskap för att liksom lyckas med just en sån ganska lång utbildning då för att bli just advokat. Men så blir det inte riktigt. När John är väldigt ung så hittar han en bok där han liksom ser sitt födelsedatum. Men bredvid datumet så står det ett annat namn än hans liksom efternamn. Och det är så han får reda på att mannen som han bor med och tror är hans pappa inte är hans biologiska pappa. Och det är liksom ingen annan man som hade betytt så mycket för honom som den här mannen som han trodde var hans pappa. Och den som är hans biologiska pappa har han liksom, han har inget minne av honom överhuvudtaget. Och senare så berättar hans mamma att biologiska pappan inte bara hade kidnappat John när han var bebis, utan även liksom misshandlat mamman både fysiskt och sexuellt. Styrpappan, säger John, hade ett drogproblem. Så oklart om det var liksom speciellt bra det heller. Och den här styrpappan, han lämnar Johns mamma när John är 7 år gammal. Och John och Johns syster måste nu flytta till ett mindre hus. Och John minns hur han liksom sitter i trappan i det mycket liksom mindre och mer blygsamma huset och lyssnade på sin mamma som satt och grät i vardagsrummet. John känner sig deprimerad och vet liksom inte riktigt hur han ska hantera det. Och han tar så här en cocktailpinne. Jag visste inte hur jag skulle översätta det.
Jag säger som äter oliv med typ.
Ja, men jag tänker det. Så han tar en sån och typ så här rispar den mot sin handled. Så han får så här självskadebeteende. Men John är duktig i skolan och får höga betyg. Men liksom inte heller skolan är en trygg plats för honom. Han blir kallad för bland annat Paki och gay. Paki blir han kallad för, som han säger, jag tror min pappa måste varit asiat. Och det andra, att han blir kallad för gay, menar han själv, är nog för att de flesta av hans kompisar var tjejer. John blir mobbad i stort sett hela grundskolan. Men han säger liksom inget till någon om det. Så han har ju liksom ingen att anförtro sig åt riktigt.
Nej.
Han har inga riktiga vänner.
Nej, det verkar inte som det. Och heller inte kanske den kontakten med sin mamma liksom, eller att han kan prata om det. Och någon pappa har han ju inte riktigt då. Han klarar liksom alla prov, och vilket förvånar honom. För han verkar inte ha så bra självförtroende. Men han kommer i alla fall in då på en så här prestigefylld skola för att han har så bra betyg. Men även där då så fortsätter mobbningen. Och John säger själv att han liksom, han stängde allt inom sig. Och han är ledsen och han skäms. Han sätter upp rutiner för sig själv, för det verkar på något sätt hjälpa. Han börjar tvätta sin kropp del för del i en viss ordning. Och ingen kroppsdel liksom blir rengjord mer än en gång. Så han har väl så här ett rutin för, och ett schema för hur han tvättar sig.
Mm.
Ja, men det är det jobbigaste när man tvättar sig. Så upptäcker man att nu tvättar den här armen 4 gånger. Liksom den andra inte en enda gång. Man måste ha koll.
Ja. Och även klädseln är viktig. Han klär sig så här ordentligt och strikt. Prylarna i hans rum och toalettartiklarna i badrummet är så här arrangerade i ordnade, prydliga rader.
Mm.
Och då tänker jag på en film, vi som brukar hänvisa till filmer.
Ja, usch, jag vet precis vilken du menar. Mm. Det är en skräckfilm, eller hur?
Ja, men det är typ. Sova med fienden.
Ja.
Det är ju det värsta när hon upptäcker att hennes exman är i huset. Ja. Är ju genom att hon öppnar så här skafferidörren. Mm. Och så är allting i så ordnade rader. Och det var hennes, han gjorde alltid så liksom. Ja. Så hon hade ju själv gått och så här vält saker. Ja, ja.
Mm.
Så det gör John också alltså. En gång så försöker han avvika från den här rutinen. Men ångesten som han känner blev så överväldigande att han var tvungen att gå hem och klä om sig enligt sina rutiner.
Ett lätt fall av OCD då? Eller?
Lätt fall av OCD.
Tvångssyndrom tror jag, ja, jag har hittat på svenska.
Precis. Och John är även övertygad om att alla pratar om honom så snart han är utom hörhåll. Inte bara de som vet vem han är i skolan och så, utan liksom även folk som aldrig har träffat honom, typ på stan. Du, den där killen som just passerade, han såg ju konstig ut, typ.
Intressant vanföreställning.
Ja. Och
väldigt så här, hela världen snurrar runt mig, fast verkligen, på ett dåligt sätt.
Ja, och det tänker jag också, att det är ju ganska alltså självupptaget eller självcentrerat, kanske man ska säga.
Ja, det är som storhetsvansinne, fast åt andra hållet.
Ja, och han säger så här, citat:
"If it's strangers, they are saying I am a packy and a terrorist."
Ändå väldigt, väldigt hemskt.
Mm. Mm. På svenska då alltså. Om det är främlingar så säger de att jag är en packy och en terrorist. Och packy, det är väl alltså, det är ett elakt ord för pakistanier, gissar.
Ja, det stämmer.
Ja. Jag översatte liksom inte det, men förklarar vad det betyder.
Mm.
Johns mamma jobbar som kontorschef och är för John en besvikelse. Strax innan John blir tonåring så träffar hans mamma en ny man, en rörmokare, som flyttar in, och i Johns ögon så får nykomlingen liksom mycket mer uppmärksamhet än han själv.
Men är det inte jättebra att den här nya killen, nu vet jag ingenting mer om honom, nej, än, men nej, han kanske inte slår mamman, han kanske inte är narkoman som,
nej,
den,
men det är ju var, återigen det här att han är ganska självcentrerad, mm, liksom.
Det är bara det att han förlorar uppmärksamheten.
Han förlorar uppmärksamhet och han stänger liksom mer och mer in sig i sitt eget rum. När han vid sällsynta tillfällen lämnar sitt rum så händer det att han liksom smyger fram till sin mammas sovrum och lägger örat mot dörren. Han vill nämligen höra vad hans mamma och mammans nya pojkvän säger om honom. För han är som sagt övertygad om att folk pratar om honom så fort han är utom hörhåll. Även mamma.
Det låter ju som att han kunde föra någonting helt annat.
Mm, precis, det var lite den jag tänkte. Alltså när jag satt och researchade så var jag så här, han är den personen som ska lyssna på sin mamma ha sex.
Nu är det som kommer,
ja. Ja, det var det. Och sen, fast nej, det var inte det han var ute efter.
Nej.
Att han liksom hade några sådana fantasier. Eller liksom, utan det var, han ville höra vad mamman sa om honom. Vad de pratade om honom om. Liksom. Mm.
Jag får lite Adam Lanza-vibbar. Jag ska inte bli förvånad om det här var början på ett massmord. Men just det, det har du avslöjat.
Mm, det har jag redan avslöjat. Mm. När den här historien då tar sin början så är det 2003. John är 13 år och han får då en laptop av sin mamma. Hon tänker att det ska hjälpa honom med läxläsning. Istället så upptäcker John internet.
Uh-oh.
Mm.
Det fanns väl ingenting farligt på internet 2003?
Nej, verkligen inte. Långt ifrån. Och han verkar som sagt inte må helt bra. Han känner sig liksom utanför överallt. Han känner sig inte ens som en del av sin egen familj. Men vad kunde han göra? Vart skulle han fly? John känner att det inte finns någonstans för honom att gömma sig. Förutom sitt rum. Här är det liksom ordning. Han håller den ordningen och han har kontroll. Han sitter från 4 på eftermiddagen till 7 på morgonen och chattar på internet. Men full kontroll har han liksom aldrig. John får senare frågan om han liksom någonsin känt att någon annan har kontrollerat över hans privata tankar. Och då svarar han, ja.
Vem då?
Ja, det kommer vi fram till kanske. Och han är ju lite, han har lite paranoia. Under tangentbordet så förvarar han en kökskniv.
Just det, ifall nätet blir för läskigt. Så har man kniven, kan skära av kabeln.
Ja, precis. Han tillbringar mer och mer tid i chattrum. Och i februari då, fortfarande 2003, så kontaktar han liksom mellan 20-30 personer per kväll i olika chattrum.
Då pratar vi typ MSN? Eller?
Ja, det är precis det är. Det var ju det som fanns då. John då, han slutar till slut att gå liksom ut från rummet överhuvudtaget. Inte ens för att äta. Han äter på rummet.
Mamma levererar maten till rummet.
Ja, eller så springer han ner och hämtar eventuellt då. Han måste ju också gå på toa, tänker jag. Men istället för att liksom gå en trappa ner då till, och äta tillsammans med familjen, så sitter han och äter i rummet, men han äter knappt den, alltså upp det som är på tallriken. Så han blir liksom så. Så i mars 2003 så slutar han äta överhuvudtaget. Citat John.
I just wanted to be on the internet. That's all that mattered.
Alltså, jag ville bara vara på internet. Det var det liksom enda som betydde något.
Men du måste hjälpa att äta då om man vill vara på internet.
Jag tänker det. Han upplever liksom att han aldrig blir trött. Internet blev som en besatthet. Eller kanske som en drog. Och han säger...
It was like satisfying a craving. You had to be on there. You had to be doing it.
Alltså, det var som att mätta ett begär. Jag måste vara där. Jag måste göra det.
Men det enda han gjorde var att chatta och det var inga spel eller något sånt där.
Det förtäljer i alla fall inte historien, utan det är det här med att chatta. Och det dröjer liksom inte jättelänge förrän John får en online-vän.
Oh, det måste vara bra.
Ja, det, verkligen. Han är jätteglad över det. För i ett chattrum så träffar han en kille som heter Mark. Och det är Johns äldre syster Rachel som introducerar dem för varandra. För hon chattar nämligen också med Mark. Mark är liksom lite äldre än John. Han är 16 år. Och det är ju liksom, i den åldern är det ju sånt som betyder något. Så John tycker att det är lite häftigt att han har en kompis som är lite äldre.
Ganska rejäl skillnad också, 13 och 16.
Ganska rejäl skillnad, precis. Så han ser ju upp lite till Mark. Och de klickar liksom på en gång. Bland annat så gillar båda filmen Catch Me If You Can. Filmen med Leonardo DiCaprio, Tom Hanks och Christopher Walken.
Ja.
Och det är ju också liksom lite av en så här true crime historia är det ju. Ja, för det är ju, Leonardo spelar ju en bedragare som antar ett flertal olika identiteter och liksom låtsas vara bland annat läkare, pilot och advokat och såna grejer.
Mm.
Så båda gillar den. Och en annan sak som John och Mark har gemensamt är att de båda två har en så här webbkamera. Så de liksom kan se varandra när de chattar och även se andra då i chattrummet som också har en webbkamera.
Mm.
Så det blir lite mer att man inte bara sitter och skriver, utan man kan också se varandra.
Ja, roligt.
Precis. Den här Mark, han växte upp som ensambarn. Och hans föräldrar är hårt arbetande arbetarklassföräldrar. Och han tillbringar nästan all sin fritid innan han hamnar på nätet då med att spela fotboll. Mycket, mycket mer tid än han ägnar åt läxor. Han har det ganska svårt i skolan, men han liksom kämpar på. Mark är inte så intresserad av skolan och han har inte särskilt lätt för sig. Men han klarar sig ändå och hans betyg är okej. Han blir tidigt intresserad av det motsatta könet, alltså flickor. Han är lång och ljushårig och det bidrar kanske lite till att flickorna dras till honom också. Men samtidigt så är han lite tillbakadragen och osäker. Så att han vågar liksom inte ta det här steget. Så att han har ingen flickvän, men han är intresserad. Han ser en framtid inom försäljning eller ekonomi. Och det är på något sätt, han vet att någon gång måste han börja jobba. Och det är liksom det bästa av de alternativ han har. Så han tänker gå vidare från grundskolan till ett lokalt business college. För i och med att han är lite äldre så han behöver börja tänka på det nu. Han är osäker på om det är verkligen det han vill. Men på något sätt så är det den naturliga vägen att ta.
Så det är något slags här minsta möjliga av de hemska alternativen?
Det är lite som jag när jag blev ekonom.
Det är kanske så alla ekonomer uppstår.
Det kan vara så. Det är därför jag har bytt jobb nu. Men det är alltså online som Mark träffar John. Och de blir vänner. Men som vi tidigare sagt så lär de känna varandra via Johns syster Rachel. Och vid april 2003 så har Mark kunnat bli riktigt förtjust i henne.
Hur gammal är Rachel?
Vet vi det?
Nej.
Nej.
Nej, det vet vi faktiskt inte.
Ja, hon är äldre. Hon är store syster.
Ja, men det är hon ju. Jo.
Vi gissar att hon är 15 då.
De är kanske jämn gamla ungefär. Mark anförtror sig till sin kompis John. Och han berättar att han håller på att bli kär. Mark försöker få till en träff utanför chattrummet med Rachel. Men Rachel, hon har massor som händer i sitt liv. Så en träff är långt ifrån det översta på hennes prioriteringslista. Dessutom är det så att en man som heter Kevin, han stalkar både Rachel och John. Och nu när Mark är med i båda deras liv så ger sig Kevin på även honom. På nätet då.
Och de vet inte vem den här Kevin är.
De har ingen aning. Men han hotar i alla fall att kidnappa och våldta Rachel. Men han säger att han kan tänka sig att låta bli. Men bara om Mark utför sexuella handlingar framför sin webbkamera.
Okej.
Rachel skriver till Mark.
Wank? You wanking on camera for them?
What else can I do?
OMG. Why is he making you wank?
'Cause he is gay.
You don't have to do anything for me.
I do, Rach. I love you.
I love you too.
På svenska så skriver Rachel till Mark så här. Runka? Runkar du framför kameran? Och Mark svarar. Vad annars ska jag göra? Rachel skriver. Men varför tvingar han dig att runka? Och Mark. För att han är homo. Rachel, du behöver verkligen inte göra det här för mig. Och Mark. Jo, det gör jag. Jag älskar dig, Rachel. Och Rachel svarar. Jag älskar dig med.
Mm. Så Mark gör som han blir ombedd. Men Kevin kidnappar Rachel ändå. Mark blir förtvivlad. Och värre än så blir det. Han får nämligen efter ett tag reda på att hans flickvän, alltså Rachel, har gängvåldtagits av den mystiska stalken Kevin och hans kumpaner.
Hur får han på det?
Han får väl ett meddelande av Kevin på något chattrum.
Men hjälp!
Ja. Och Kevin gottar sig att Mark blir så otroligt förtvivlad. Och han beskriver Rachels sista tid i livet för honom.
I kicked all her stomach, put her head under water, then out, freezing cold, and she stained my sheets when she was bleeding. You weren't there for her, however much she screamed for you.
Alltså på svenska. Jag sparkade henne i magen, tryckte ner hennes huvud under vatten och sen ut med henne. Det var iskallt ute. Hon fläckade ner mina lakan med sitt jäkla blödande. Och du var inte där för henne. Hur mycket hon än skrek efter dig, Mark, så var du inte där. Och Mark svarar.
How could I have been there when I didn't know where she was?
Hur skulle jag kunna vara där när jag inte visste var hon var? Mark, som tidigare klarat sig rätt okej, han börjar nu istället få sänkta betyg. Men som tur är så har han ju sin vän John som stöttar honom. Först nås alltså Mark av informationen att Rachel har dött i attacken. Men det visar sig sen att hon har inte dött. Hon har hamnat i koma. Och medan hon låg i koma så födde hon Marks barn. Och sen gick hon under jorden.
Vänta nu, Marks barn?
Ja. Mark i alla fall förkrossad. men också förvirrad, för att hur kan Rachel ha fött deras barn?
Precis.
För att dels, de har bara känt varandra i 2-3 månader och en graviditet brukar vara 9 månader.
Ja, oftast.
Och de har dessutom faktiskt aldrig haft sex.
Har de ens träffats?
Nej, de har ju inte det. Det är lite märkligt, så att han börjar fundera på om Rachel ljuger för honom. Och det låter ju som att det skulle kunna vara så.
Ja. Eller Kevin ljuger. Har han pratat med Rachel ens?
Ja, jo, det har
han. Ja, uppenbarligen ljuger ju Kevin med tanke på att han säger att han har mördat Rachel.
Mark pratar om Rachel igen nu.
Ja. Och sen går hon under jorden och så hör han inte av henne igen.
Men jag tänker också på, vi vet ju faktiskt inte hur han nås av informationen att Rachel har hamnat i koma. Det kanske är John som berättar det.
Ja, det kan det vara. Det vet,
det vet jag faktiskt inte. Men det kan ju också vara så att Kevin inte ljuger utan han tror att Rachel är död.
Sant.
Så kan det också vara.
Så kan det vara.
Men det är fram och tillbaka och konstiga grejer.
Ja.
Ja, nu undrar man, varför inte polisen är inkopplad?
Ja, det är högst oklart.
Ja.
Men vi kommer snart träffa polisen.
Mm. Ja. Men snart kommer det i alla fall in ännu en person i chattrummet. Lindsay East. Och Mark blir snart intresserad av henne också, trots att han förstås fortfarande sörjer Rachel. Han hinner inte lära känna Lindsay ordentligt för att hon dör.
Va?
Ja, och inte på vilket sätt som helst heller, för att hon har nämligen blivit dödad av den engelska regeringen.
Vänta nu, hon har blivit dödad av den engelska regeringen?
Ja.
Mm. Inte av Kevin?
Nej, och väldigt specifikt så har det hänt den 27 april 2003.
Okej.
Okay. Det är lite oklart hur han nås av den informationen också, men ja. Så att det kommer in och kommer ut personer från det här chattrummet och så försvinner de.
Alltså jag tror att han chattar, eller att både John och Mark chattar med bra många fler människor, utan det här är liksom ett axplock av det märkligaste. Ja.
Det är inte 100% dödlighet i chattrummet. Utan
nej, absolut inte.
Rachel har inte dött, hon är i koma. Nej. Så det är bara Lindsay som har dött. Ja. Och hon har blivit dödad av den brittiska regeringen.
Det stämmer.
Stämmer.
Vi vet absolut inte varför.
Nej. Men vi vet exakt när.
Mm. Det är precis. Mm. Och Mark då, han går alltså igenom en ganska jobbig tid.
Ja, man kan ju förstå att det påverkar hans skolresultat.
Verkligen. Och det påverkar även John. Han har fått Mark som vän. Men han är liksom avundsjuk på att Mark ibland verkar mer intresserad av tjejer än honom. Men så kommer dagen som de båda har väntat på. För de har liksom blivit vänner på nätet och väldigt nära vänner och stöttat varandra genom de här liksom svåra tiderna. Men nu är det liksom dags att träffas utanför chattrummet. Och de förstår direkt att liksom bilden som de har fått av varandra är sann. Ingen av dem blir besviken. Men samtidigt så ser ju John att Mark är liksom omgiven av tjejer som är intresserade av honom, och det gör John illa till mods.
För är han omgiven av tjejer som är intresserade av när de träffas?
Ja, eller han får nog lite den här känslan av att han är den populära killen.
Ja, det känns ju lite som en sportkille och en nörd som aldrig lämnar sitt rum.
Nej, men det gör det i för sig. Men vi måste också komma ihåg att John har ju... Han föreställer sig ju saker.
Ja, det stämmer.
Han föreställer sig att alla pratar om honom.
Ja.
Så vi vet ju inte hur det här, om det här är förankrat i verkligheten eller om han bara föreställer sig att Mark är omgiven av tjejer. Han är säkert omgiven av tjejer hela tiden. Ja, och så blir det hans sanning. Liksom. Det vet vi inte, men vi vet att han känner sig illa till mods.
Mm. John är förmodligen också rätt sargat känslomässigt skikt. Han
precis förlorat sin syster. Jajamän, precis. Fruktansvärt. Men det gör i alla fall honom illa till mods då, John. Och det känns liksom som att hans liv håller på att ta slut. Han mår helt fruktansvärt. Och i skolan så märker Johns geografilärare att John liksom börjar förändras. Han drar sig tillbaka mer och mer. Och när det är rast så sitter han liksom hellre och läser en bok än och pratar med andra.
Menar du att han var social på rasterna tidigare?
Jag tror att det kanske gick från minus till ännu mer minus.
Ja.
Det föreställer jag mig med tanke på den bakgrundsresearch vi har gjort.
Ja, absolut.
Ja, han lät inte så socialt.
Nej, precis. Du har alldeles rätt. Och de böcker som han liksom sitter och läser där på rasterna, de handlar liksom alla om typ mentalt mående och mentala sjukdomar.
Ja. Oh.
Läraren ringer till Johns mamma som håller med om att Johns beteende liksom faktiskt inte har varit som det brukar på sistone. Han verkar inte vara som sig själv helt enkelt. Och några veckor senare så dyker John inte upp i skolan alls. Och det är hans första olovliga frånvaro någonsin. För han är ju annars ordningsam och... skötsam och sådär.
Och han har fortfarande de här höga betygen?
Ja, än så länge har vi väl inte fått annat än. Nej.
Nej.
Och då, när Johns mamma till slut liksom får tag i honom och frågar vad han har varit, så kryper det fram att John har varit med en äldre pojke som heter Mark. Och Johns mamma har liksom ingen aning om vem den här Mark är ens.
Nej, för det, han har inte pratat med sin mamma på länge.
Nej, sedan, han har inte pratat med sin mamma och äter inte tillsammans med sin mamma eller någonting.
Det borde vara goda nyheter egentligen. Så,
ja, egentligen, men också det här med, det kan jag också köpa, liksom, att man umgås med äldre ungdomar liksom, och såna här saker.
Mm.
Och i samband med den här händelsen så gör Johns mamma någonting som han har lovat sig själv att aldrig någonsin göra. Hon går in på Johns rum utan att be om lov. Och hon letar och hon rotar. Och får reda på att din tillbakadragne John är desto mer aktiv på internet.
Visste hon inte om det tidigare?
Nej, uppenbarligen inte.
Hon visste ju att säkert att han var ute på internet. Men sen frågade man om han liksom spelade spel eller...
Men jag tänker också att han sitter hela nätterna. Ja, han sitter ju till 7 på morgonen. Mm. Jag tror inte att hon har koll på det, utan han tänker nog att han sover.
Ja.
Frågan är, det är 2003 i Manchester. Vad hade man för internetuppkoppling?
De hade ju båda bredband, va?
Ja.
Vilket också var lite ovanligt. Mm. Men de hade ju möjligheten liksom, till att sätta in i det här modem som liksom, blockerar det telefonlinjen. Mm.
Ja, precis, då vet hon ju inte hur mycket han har varit ute. Nej,
det är också. Precis. Och faktum är att Marks mamma gör samma sak ungefär samtidigt.
Mm.
Alltså att hon letar i hans rum och hon på hans laptop och får liksom reda på att Mark är en flitig internetanvändare. Och hon ser hur han ofta chattar med en yngre pojke som heter John. Båda pojkarna har liksom dessutom kontakt med en kvinna som heter Janet Dobinson.
Janet Dobinson.
Mm. Och Johns mamma scrollar snabbt igenom liksom en liten del av konversationerna. Och Janet då är en olyckligt gift mamma på 44 år. Hon kallar sin man för ett odjur och hon vill inget hellre än att lyckas lämna honom.
Varför pratar en 44-årig olycklig gift kvinna med två... Men 13-åring och 16-åring.
Det är ju lite av det skumma och det tycker ju både John och Marks mamma också.
Mm.
Ja.
För hon, den här Janet berättar då vidare att hon älskar sina barn och hon är rädd för hur hon skulle må om hon skulle lämna liksom deras pappa. Men Janet längtar efter kärlek. Vilket hon inte får speciellt mycket av i sitt jobb heller. Hon arbetar nämligen för Storbritanniens Secret Service, avslöjar hon efter ett tag. Alltså underrättelsetjänsten kan man väl översätta det till. Ja. Mm.
Ah, kanske de som mördade...
Precis.
Vad hon nu heter.
Mm, Lindsay East.
Mm.
Ja.
Men innan hon berättar så får hon John att svära på att inte berätta det för en levande själ. Men nu har ju Johns mamma fått reda på det.
Ja.
Det hon säger då, att om han skulle berätta för någon så skulle både... han och hon att råka riktigt, riktigt illa ut. Och Johns mamma liksom trycker igen locket på Johns laptop med en smäll. Och hon vill inte läsa ett ord till. Johns mamma har levt ett ganska hårt liv och sett liksom sin beskärda del av livets hårda
mörka sida.
Mm.
Så hon tänker liksom, vad typiskt, nu springer på någon konstig underrättelsetant här som kommer att ta livet av oss allihop.
Ja, egentligen inte typiskt, utan hon tycker det här tar ju liksom priset på något vis. Det här oroar henne, trots att hon har sett mycket. Hon är inte en oskyldig liksom helgon direkt, utan det här är liksom, vad är det här för någonting?
Men hennes 13-årige son chattar med en 44-årig kvinna.
Ja, det är jättekonstigt. Ja. Och berättar alla de här grejerna, liksom, det är jättekonstigt. Men det är liksom någonting som inte är helt bra med det som hon precis har läst.
Det är verkligen ingen källa till glädje.
Nej, verkligen inte. Hon spiller heller ingen tid. Hon tar bort routern från Johns rum och den fasta datorn tar hon in i sitt eget rum. Men routern verkar liksom ha varit gömd lite för dåligt, för på nätterna så lyckas John ta tillbaka den och sitter och chattar med samma intensitet som tidigare. Hela nätterna. Johns mamma insisterar också på att hon ska få träffa Marks föräldrar som bodde i medelklassområdet Stockport, 4 miles, alltså drygt 6 kilometer därifrån, där John och hans familj bor då.
Mm.
Det låter rimligt.
Ja, absolut. Hon gör ju liksom många rätt här, kan jag tycka.
Absolut.
Vettig mamma.
Ja.
Trots Johns besvikelse över henne.
Mm.
Och de träffas och Mark blir liksom bjuden att sova över hos John. Johns familj då bor liksom i ett något prydligare område i ett fint tegelhus på två våningar och liksom en vit ytterdörr. Huset ligger i en, citat, finare stadsdel än den som Mark bor i och är värd ungefär 400 000 pund, vilket är ungefär 6,2 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde.
Brittiska fastighetsmarknaden är helt tokig.
Det är den. Så det blir lite orättvist kanske att översätta den summan. Men det är ändå liksom ett ganska dyrt hus. Mm. Om man tar ett snitt av liksom Sveriges bostadskostnader. Ja. Får man ändå säga. Nu är inte jag så bevandrad i hur det ser ut.
Det kanske är Manchesters Djursholm.
Ja. Precis, vi kan dra den likheten.
Det låter som det när man...
Solsidan.
Mm. Och när Mark då sover över i Johns rum så sitter de inne i Johns rum och tittar på film.
Mm. Mysigt.
Porrfilm.
Ja, just det.
Ja, men de är ju tonårspojkar.
Det är de, men ordet mysigt kanske inte riktigt det.
Nej.
Men det gör de.
Jag höll på att fråga vad de tittar på, men det var innan jag hörde att det var en porrfilm.
Mm. Men sen har de oralsex hela natten.
Okej.
Okay. Johns mamma kan liksom inte riktigt förstå vad hennes duktiga son ser i den här liksom alldagliga pojken Mark. Och Marks föräldrar verkar liksom inte heller riktigt gilla John. Eller om det kanske är hans mamma och hennes sambo som de inte gillar. Oh. Oavsett så har nu både föräldraparen liksom en enad front och gemensamma regler för John och Mark. Det blir inga fler övernattningar, berättar de för pojkarna. Oklart varför, för jag tror inte att de har kommit på liksom att de suttit och tittat på porrfilm.
Jag tror bara att det var så att föräldrarna faktiskt inte gillade varandra. Nej. Den känslan fick jag.
Ja. Men inga fler övernattningar. Och en sak till, säger de båda föräldraparen till sina söner. De får inte överhuvudtaget kommunicera med den här Janet Dobinson. De får inte ta kontakt med henne. Och de får heller inte svara om hon kontaktar dem.
Det låter som en ganska bra regel. Ja. Hon verkar inte sund.
Nej, hon verkar superskum.
Men såklart så kontaktar Janet Mark igen. Och han kan inte låta bli att svara.
Varför inte det?
Ja, jag vet inte. Men efter
nyfikenhet kanske bara.
Ja, absolut. Vem skulle inte bli nyfiken på en 44-årig hemlig agent?
Det första jag skulle göra skulle vara ifrågasätta om hon var en hemlig agent.
Ja,
även om när du var 16.
Ja, det tror jag.
Ja. Mm. Inte Mark.
Nej, och inte då, 2003. Det kanske också gör sig till, jag vet inte.
Ja, det tänker jag också. Just den här att man kanske var lite mer naiv och trodde på vad folk sa på nätet. Ja. Nu är man ganska drillad i att folk utger sig för att vara någon de inte är.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Nej, inte jag heller. Men efter att man har pratat lite mer så berättar Janet att den egentliga anledningen till att hon är inne på den här chatten det är att hon bevakar Mark. Det är nämligen så att den brittiska underrättelsetjänsten, de har fått span på Mark och de tycker att han har potential för att kunna bli en hemlig agent själv.
Okej. Okay.
Och han har säkert inte märkt det, säger Janet, men det har funnits agenter runt omkring honom ganska länge nu. Glassförsäljaren runt hörnet, en agent, en busschaufför och en man som Mark bara passerat vid ett övergångsställe har liksom gått förbi för att kolla in Mark. Och hittills så har Mark passerat alla test. Han har alltså klarat sig så att han är på god väg att bli agent om han vill.
Men det här förklarar ju det höga skattetrycket i Storbritannien när en rekrytering till underrättelsetjänsten går till på det här sättet. Mm. Vi måste inblanda in 20 personer som måste låtsas vara glassförsäljare istället för bara ha en anställningsintervju.
Mm. Du har knäckt koden då.
Mm.
Nu vet vi.
Janet frågar Mark om det här är någonting som han är intresserad av att bli. En slags junior underrättelseagent. Och som med en chans att sen bli senior, alltså en riktig agent.
Ja, men det behövs ju underrättelseagenter av alla åldrar.
Absolut.
För om man följer ett mönster så går det lätt att identifiera.
Verkligen.
Såklart. Men det man behöver göra då, om man vill gå vidare med Janets förslag, det är att göra en test om ett tag. Och när han har gjort det testet, och om han klarar det, då är han en färdig agent. Och då kommer han få ett vapen och en så kallad license to kill. Alltså rätt att döda.
Behöver han inte någon form av utbildning, känner jag?
Ja, det är oklart. Det säger hon inte i alla fall. Men, ja, och förutom då att få rätt att bära vapen så kommer Mark att få träffa till exempel drottningen och även premiärminister Tony Blair.
Här ska man också tänka sig, brittiska kungahuset, de är jätterika, de är väldigt privilegierade, men de måste också göra sådana skitjobb. Mm. Här måste alltså drottningen träffa den nya 16-åriga underrättelseagenten. Mm. Det är ju inte hon det minsta intresserad av. Hur många sådana här finns det liksom?
Det låter ju snarare som att hon vill det.
Ja.
För att Mark har imponerat så mycket.
Precis.
Får Janet att låta som i alla fall.
Ja. Ja, så den här drottningen får träffa flera 16-åriga underrättelseagenter, men det här är den bästa hon ska få på länge.
Och vi får se hur det går med den saken. Men utan att tveka särskilt länge så svarar Mark såklart ja. Ja, han är intresserad av att bli agent.
Det låter roligare än säljare eller ekonom.
Ja, precis. Han har aldrig känt något så här riktigt mål eller riktning i livet. Men nu vet han vad han vill göra. Och då berättar Janet att hon har en stor hemlighet. Det är Storbritanniens största hemlighet genom alla tider.
Borde man verkligen berätta den för en 16-årig wannabe-agent?
Ja, han är ingen wannabe. Han är ju alltså Storbritanniens kommande storstjärna bland agenter. Men hon säger också att för att kunna berätta den här hemligheten så måste hon vara 100% säker på att hon kan lita på honom. Och det vet hon bara om hon kan se honom i ögonen medan hon berättar.
Okej.
Så hon ber då Mark att slå på sin webbkamera. Hon slår inte på sin. Hon vill bara se honom. Och för att han verkligen i sin tur ska visa att han litar på henne så ber hon honom göra det mest intima en annan människa kan göra inför en annan. Janet ber Mark att onanera framför kameran.
Det här låter lite märkligt.
Lite märkligt, men...
Det påminner lite om vad som hände tidigare.
Det gör ju det. Och Mark gör henne till viljes här också. För att han förstår ju att hon måste kunna lita på honom när hon ska berätta den här hemligheten för honom. Och han vill gärna veta vad hemligheten är.
Could you kill someone close to you? You might be tested on that later on.
I don't know. I probably would, but I wanna know why. I haven't really thought about it.
Well, think please.
Yeah, I could. There's my answer.
Hon säger alltså, skulle du kunna döda någon som stod dig nära? Och Mark svarar, jag vet inte, det skulle jag nog, men jag har aldrig riktigt tänkt tanken förut. Och Janet säger, okej, men tänk igenom frågan. Och Mark funderar, jag skulle nog kunna göra det. Det är mitt svar. Sen går det ett tag. Janet och Mark diskuterar olika aspekter av agentyrket. Janet berättar att om Mark genomför uppdraget som krävs för att bli en riktig agent, då kommer han förutom bra betalt och ett fantastiskt framtidsyrke även få chans till frikostigt sex med olika kvinnor. Det är en del av liksom jobbets benefits. Och om han jobbar riktigt bra, då kanske han till och med kommer få ha sex med henne, med Janet, om han spelar sina kort rätt. För Janet har ofta under deras konversationer antytt att hon är väldigt sexy. Och Mark känner att det här faktiskt är sant. Han har aldrig sett henne, men han kan liksom avläsa det på sättet hon skriver på.
Va?
Ja. En dag berättar Janet att Marks vän John är ett skyddsobjekt. John är just nu skyddad av underrättelsetjänsten eftersom han är en mycket viktig person för den engelska regeringen. Han behöver helt enkelt skydd.
På vilket sätt är han viktig?
Det återkommer jag till alldeles strax. För Janet tror att Mark kan vara rätt person för jobbet. Och det här är faktiskt ett väldigt enkelt första uppdrag som agent. Det enda det innebär är att Mark måste vara nära John så mycket som möjligt. Helt enkelt att umgås med honom varje dag. Tiden går. Ett tag senare berättar Janet att planerna behöver ändras lite. Det har nämligen visat sig att John har en hjärntumör. Den växer långsamt och det är lite goda nyheter, men den går inte att bota. Tids nog kommer John dö en alldeles för tidig, lång, utdragen och plågsam död. Och det här är förstås tragiskt både för John och för hans familj. Men det är också tragiskt för den engelska underrättelsetjänsten. För det här innebär också att John behöver dödas. För de vet nämligen inte vad hans hjärntumör skulle göra med hans psyke. Och såklart vill de ju inte att han ska plågas heller. För varför ska man dra ut på det oundvikliga, frågar Janet Mark. John kommer ju ändå dö. Och nu handlar det mer om hur han kommer dö. Innan han plågas till döds är väl ändå bättre, och det är säkert det han skulle föredra själv om man fick frågan. Men det finns ytterligare en anledning till att John behöver dö innan hans hjärntumör dödar honom. Men de kan inte avslöja den anledningen riktigt än. Först måste de få godkänt att berätta det här från högre ort. Men redan vid nästa samtal så berättar Janet att hon nu fått godkänt att berätta allt. Det är nämligen så här, som du frågade Dan. Det här är anledningen.
Okay.
John är värd 568 miljarder pund.
Det är ju ganska mycket pengar.
Det är en hel del.
Varför är han värd så mycket pengar?
Jo, därför att på botten av Atlanten så ligger ett enormt, jättestort kassaskåp innehållande världens allra värdefullaste och sällsynta juveler och smycken.
Hur hamnar det där?
Ingen aning. Det förtäller inte historien.
Nej.
Och den enda som har kombinationen till det här kassaskåpet, det är John.
Okej.
Okay. Det är väldigt oklart, men jag tänker att Mark har redan hört så mycket osannolika saker.
Ja.
Att han tycker att det här låter rimligt. Kanske.
Det känns som att utbildningen i källkritik på Marks skola inte har varit tillfredsställande.
Men den var kanske inte så tillfredsställande 2003 någonstans.
Nej, förmodligen inte. Den här koden som John har, den har inte han nedskriven någonstans. Nej, han har den i huvudet. Han har memorerat den. Och att han blir sämre och sämre och till slut dör av sin hjärntumör, det skulle naturligtvis vara en katastrof för underrättelsetjänsten. Ja, faktiskt för hela England.
Kan han inte bara skriva ner koden?
Ja, det är också väldigt oklart. Det är ganska mycket i den här historien som är oklart. Men...
ja, ja, man har ju lite svårt att tro den här Janet.
Ja, lite. Men inte Mark. Han funderar på det som Janet har berättat för honom. Att hon vill att han ska döda John. Sin vän. Först hade han tänkt att det här var såklart helt otänkbart. Att det var dåligt skämt. Men nu, alltså nu när Janet har berättat allt så förstår han ju. Men trots att Mark förstår skälen till att Janet ber honom döda John så undrar han ändå.
Ain't it murder when you kill someone?
Not in your case.
Alltså på svenska. Men är det inte mord när man dödar någon? Nej, svarar Janet. Inte i det här fallet. Och som betalning och tack för att Mark utför det här uppdraget, då ska han bli rikligt belönad. Först och främst så ska han få 80 miljoner pund.
Oj!
Ja, det är bra betalt. Men han ska trots allt döda sin bästa vän då. Han kommer också få ett kontrakt med en permanent anställning som hemlig agent. Och han ska också få njuta av de här utlovade sexuella tjänsterna. Som han då kanske till och med får utav Janet. Och nu får Mark agentnumret 47-695. Och den officiella orden att döda sin vän.
Då undrar man, agentnumren är i nummerordning så att det finns 4765 agenter.
Till och med mer, 47 000.
Oj, ja. 47 000 ungdomsagenter. Ja. Och drottningen måste träffa allihop.
Ja, eller kanske bara de bästa.
Nu vet vi ju inte exakt hur det framfördes. Men det är fascinerande att tänka på att allt det här framförs alltså i text.
Mm.
Du har inget kroppsspråk, du har inget tonfall. Och ändå lyckas det här gå hem hos Mark.
Mm.
Att Mark hör det här och liksom, oj, det här var ju wow, så här. Ja, oh, det här hände mig.
Mm. Ja, det är ju... han upplever det som helt sannolikt. Uppenbarligen.
Ja, uppenbarligen. God i tiden.
Janet måste vara hur sjukt.
Ja.